There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är svenska fans allihopa.
Vi är svenska fans allihopa.
Fan, jag börjar få tillbaka rösten nu.
Ja, samma här. 48 timmar senare.
Fan vad vi skrek.
Det var sjukt.
Fan vad vi skrek på dig, Pablo.
Ja, sorry gubbar. Sorry.
Nej.
Du ska
sorry,
inte be om ursäkt.
You gave it all, man. You gave it all.
Vi gjorde vårt bästa, alltså.
Men jag tänker att vi kör en liten AM-recap och pratar igenom AM helt enkelt. För det känns som att det finns lite att prata om där.
Det finns väl en hel del.
Vi kör. Det känns ju, jag kommer prata i vi-form nu. Jag är med i laget nu, gubbar. Självutnämnd. Ja, men vi gör en bra insats. Nej, ska jag bara.
Du fick ju knappt vara där ju.
Ja, det var ju någon som inte ville att jag skulle vara där. Men det gick ju bra ändå. Ja. Jag fick ju Björkman. Fan, Björkman alltså. Klart vi ska hylla honom, men jävlar vilken god gubbe, eller?
Ja, det är grym. Han sitter inne på en jävla massa stories också.
Det är helt sjukt alltså. Jag vet, någon berättar något och så kontrar han direkt med: ja, det påminner mig lite om när så här, och så har han fem stories om det, fast värre, som man kan lyssna på.
Ja, han är grym som fan faktiskt.
Ja, nej, men han var ju fantastisk, och han lät ju verkligen mig vara en del av laget. Han släppte in mig som fan. Så att all heder åt Björkman som orkade med PP och tog hand om mig där nere. Och är då såklart, men det var ju hans jobb ju.
Ja, men det var inte så lätt heller.
Nej.
Jag tror att det är svårt att hålla ihop ett lag och bygga ett lag på så kort tid som han hade, för vi hade ju ingen... Vi hade ingen förberedelse lagmässigt innan vi åkte ner till Marbella egentligen.
Nej, ingen samling eller något sånt?
Nej, ingenting.
Nej.
Och där märkte man ju stor skillnad från tidigare. Hur han fick oss att känna oss som ett lag, delaktiga, och byggde oss och förberedde oss på bästa sätt redan från dag ett i kvalet egentligen.
Var det något speciellt han gjorde liksom, som du kommer ihåg, som gör att, som är annorlunda mot tidigare, tänker jag?
Han ville ju få oss att prestera bra under hela EM. Men han började med att bygga upp lite, vad kan man säga, laget med teambuilding. Han tog reda på lite information om oss alla spelare. Sen gav han oss även en bok i början av veckan med massa bra citat som ska få oss att bli peppade och verkligen förstå den ära vi har att representera Sverige, en nation, ett land. Alltså det, hur stor den innebörden är och det fick ju oss att enas. För att innan tror jag har varit med ett mästerskap tidigare och då var det ju väldigt mycket grupperingar i laget.
Mm.
Två stycken hängde med ett gäng och två åt andra hållet. Och, ja.
Mm.
Det kändes inte som ett lag utan
Nej.
Man var där och man spelade sina matcher och skulle prestera där individuellt. Men nu fick vi ju den här känslan att vi är ju ett lag. Vi är inte rivaler här längre utan på SPT-touren så är vi ju kanske rivaler och inte så, då kanske vi inte hänger så mycket. Och då blir det ju grupperingar men nu släppte vi hela det där och enades. Och det var väl det som var den stora skillnaden tror jag, detta EM:et.
Och det pratar ju du om Pablo men det är alltså Björkman mycket som står bakom att det blev så.
Ja, alltså han står väl bakom med att han började och få oss att fatta att vi måste jobba tillsammans liksom. Och sen är vi alla så pass alltså vi fattar ju också någonstans på vad det är vi måste göra för att vi ska göra bra resultat så att vi alla blev nog mer eller mindre. Alltså vi fick oss väl en tankeställare av det han sa och sen fattar vi väl allihopa att det är det här vi måste göra för att som sagt som Simon säger, det har ibland varit lite grupperingar hit och dit och sådär. Men nu är det verkligen första gången som det verkligen känns som att vi var ett lag tillsammans. Det var verkligen laget före jaget. Och så som de utanför fick mig att känna i sista matchen. Det har jag liksom aldrig någonsin känt i min spelarkarriär. Alltså varken i tennis eller paddelbanan. Och det är sjukt stolt och sjukt tacksam över att alla står på planen och bara skriker och hejar, vilket kanske inte hade varit
såklart
för 2-3 år sedan liksom.
Nej, precis. Det är ju fantastiskt ju.
Ja, alltså jag tycker verkligen att vi alla har växt som människor och gruppen framförallt har växt och blivit ett vi istället för att ni eller jag och han eller så att vi nu förlorade vi verkligen tillsammans och vi vann tillsammans innan och det kanske var så här, ja men han förlorade sin match nu får vi gå in och göra vårt bästa liksom inte.
Ja, exakt. Och sen så men jag vann i alla fall mitt och
ja men lite så har det väl kanske varit tidigare liksom
typ som att man mäter resultaten inbördes oavsett hur det går för nationen.
Ja, lite så och nu var det verkligen alla matcher var ju vi och var det ett par som förlorade så förlorade vi tillsammans liksom och sådär. Så att det var helt annan känsla i detta mästerskapet. Och det är ju verkligen, för min del i alla fall, aldrig någonting jag kommer glömma liksom.
Nej, jag förstår det. Och det är ju fortfarande lite tungt så här liksom. Men det är ändå, jag tycker det är häftigt att få komma ner ändå och se det. För att han är ju, vad ska man säga, som ledare så mer eller mindre visar han ju bara vägen. Det är ju aldrig så att han dikterar och säger liksom vad man inte får göra och vad man borde göra. Utan det bara blir på något sätt, det bara blir bra stämning med han i spetsen lite på något sätt.
Ja, men så är det.
Eller?
Det. Jag kan bara hålla med om det. Vi har inte de bästa förutsättningarna i laget egentligen som vi är ganska begränsade när det gäller ekonomiskt, alltså landslaget i sig, när vi åker på en sån här grej.
Har inte en spänn!
Nej, men det är mest alla saker runt omkring. Så vi får ju kämpa för varandra, både på banan men också utanför, för att vi har ju kanske inte alltid de bästa förutsättningarna. Och Det vet vi ju om och det fick ju Björkman oss att förstå, men också så vände han det till vår fördel att fan, vi är här tillsammans, vi kanske inte har de bästa förutsättningar men nu ska vi jobba för varandra och alla de här små detaljerna runt omkring, vi ska hjälpas åt med dem också.
Yeah.
Och han gjorde ju allt det här tråkiga som kanske inte var så bra runt omkring till att vi glömde det och inte gjorde en grej av det, till att Det ledde ju senare till att vi verkligen fokuserade på rätt sak, vilket var matcherna.
Nej, det är nice. Men vi får väl dyka in där, men stor respekt och kärlek till Bjussen, som ni kallar honom.
Bjusse.
Stjärna. Men vad skulle jag säga, har ni landat lite nu då? Jag menar, har det gått 2 dagar sedan vi lämnade varandra?
Ja, 2 days ago.
2 days ago. Pablo, du är hemma igen.
Ja, jag är hemma ätit sjukt mycket godis. Nej, jag skojar.
Helt rätt.
Jag skojar. Nej, men det har varit fullt ös här hemma sen jag kom hem med kidsen och sådär. Så ja. Det har varit jävligt kul.
Mysigt ju. Och Simon, du fick lite vacay. Du är nere på Palma ett par dagar.
Ja, precis. Jag kom hit igår. Jag behövde det, tror jag. Det har blivit mycket spel på sistone. Och just denna veckan med EM, det tog ju mycket på krafterna. Framförallt de sista två dagarna. Det var ju en... Det var ju berg- och dalbana med känslor. Det var upp, ner hela tiden. Och det tar på en både fysiskt och psykiskt. Att,
precis. Men okej, okay, jag tänker att det är inte alla som kanske har stenkoll på ändå som har följt det slaviskt. Så jag kom ju ner som sagt precis innan kvartsfinalen skulle dra igång. För jag tänker ju att jag ville vänta så att ni gick vidare. Dels från kvalet men också... Så att man fick se de viktiga matcherna, tyckte jag. Så att jag tycker vi hoppar dit, för precis när jag kom fram så säkrade ni plats till kvalet och gruppseger. Och sen på kvällen gick vi ut och käkade en glass. Och då kom ju lottningen, för organisationen var ju som vanligt då lite dåligt där nere. Så att man visste ju aldrig riktigt när ni skulle spela. Och lottningen kom ju typ midnatt eller något.
Ja, lottningen kom ju när vi satt och käkade. Vad var klockan då? Typ 11:30. Kvart till 12.
Ja, något sånt. 11 i alla fall. 11 eller 12 någonting.
Ja. Och då kom ju... Eller då la ju Bjöss ut det på vår... Vi har ju en slinga där. Ja. Att vi hade fått Polen i kvarten.
Då blev det jubel!
Ja, men det var helt sjukt hur lottningen blev. Alltså vi snackade ju allihopa om exakt den här lottningen.
Det har varit den bästa tänkbara.
Ja, tänkbara så här. Alltså hur hade vi placerat ut det här? Om vi hade velat, om vi hade fått liksom göra det själva. Och då var det ju exakt så här vi ville ha det. Så att alla såklart jublade som fan liksom. För Polen i kvarten och sen få Italien i semi istället för Frankrike är ju magiskt ju.
Lottningen var ju magnifik och matchen mot Polen var väl egentligen, alltså jag vet att det var lite nerver i laget och vi kanske var det bättre laget på pappret, eller vad säger ni?
Det tycker jag. Alltså det som förvånar mig, eller det jag blev lite överraskad var ju att de nordiska nationerna var ju ganska starka i detta EM-mästerskapet, tycker jag, överlag. Sen har väl Sverige kanske tagit lite fler kliv, så att, men det var ju fortfarande Italien och Frankrike vi ville mätas mot, och i detta fallet så det enda vi inte ville ha, det var ju Italien-Frankrike i en kvartsfinal, någon av dem. Eller få Spanien på vår sida. För att så länge vi inte har Spanien på vår sida så levde ju hoppet om att nå en eventuell final. En drömfinal sådan. Och precis. Nu som Pablo nämnde, vi fick ju en drömlottning. Vi fick ju Polen i kvartsfinal. Det var bara tacka och ta emot. Men det var inte en lätt match heller. Jag menar, Polen har ju två riktigt duktiga spelare som inte är så jättelätta att slå när de har en bra dag. Men vi lyckades få jobbet gjort och vann alla tre matcherna.
Innan vi bara hoppar rakt fram så var det ju, första matchen var ju ändå rätt spännande. För vi ställde ju upp med Anton och Brunström i första matchen. Och det var ju mycket strategi från er sida kring liksom vem ska gå först, vem ska gå tvåa och vem ska gå trea och sådär. Och det var väl... Och du blev ju inte uttagen till den Polen-matchen, Pablo. Lite besviken för det såklart samtidigt.
Ja, självklart. Jag tycker det var, alltså jag hade ju velat spela alla matcher liksom. Och sen också kanske spela alla matcher på min sida. Vilket ju är
föransidan.
Nu spelar jag ju med Simon på backen. Och en match gjorde jag på föran med Simon också. Eller vad det var.
Ja.
Jag minns inte riktigt.
Men det gick inte så bra, va?
Nej, alltså det känns självklart, ingen av oss är backhandspelare, så det var ju också lite så här. Ja, jag vill gärna spela på min sida liksom så där. Men ja, det är ändå Bjösse som tog ut laget, och som sagt, vad han tycker är bäst för laget, så får man bara därefter anpassa sig liksom.
Precis.
Men självklart i efterhand så hade jag ju absolut velat spela fler matcher och kvart och speciellt semi också liksom.
Självklart. Men Polen då, första set går ju till tiebreak mot Polen. Så man tänkte så här, kanske lite på förhand trodde jag att ja, men den här borde vi ändå vinna. Och sen så när första set går till tiebreak, då blir man ändå lite nervös. För man vill ju inte, man vill helst inte tappa första matchen. För sen, då är det ju två måste-matcher i och med att det är bäst av tre. För de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt och så där, och vet hur spelformatet går till. Man spelar ju tre matcher och behöver vinna två av dem. Om man får ställa upp hur man vill sinsemellan. Så det är alltid två i landslaget som vilar. Men när vi går till tiebreak där, och så gör ju faktiskt Brunström Anton ett bra tiebreak och lyckas vinna det med 9-7. Trots att det var väldigt mycket stolpe in för Polen i det sättet. Jag kommer ihåg, för jag stod och filmade mycket, och det var så här, jag fick hela tiden någon sån här nätrullare och någon tveksam boll som precis gick in och sådär. Så att de spelar ju jäkligt bra. Lipinski eller vad han hette från Polen där, gjorde ju en grym match. Så att, men när vi tog hem det tiebreaket så rann egentligen andra set iväg, och sen var det ju inte så mycket snack resten av matcherna. Så kan man väl summera mötet mot Polen.
Det kan man göra. Alltså, man fick ju ändå den känslan, för att han Lipinski, eller ja, Polens bästa spelare, backhandkille, han började transa direkt i matchen. Mm. Och jag har ju sett att de spelar tidigare. Det är klart att de spelar ett bra paddel, men det är svårt att hålla uppe den nivån han höll i början en hel match. Så att jag var ju ganska övertygad om att Bruno och Anton ändå skulle bryta ner dem. Men det skulle inte vara lätt. Och sen efter det tiebreaket, som du sa, så gick ju luften ur dem. Och då blev det ju typ 6-2 i andra, tror jag. Eller liknande. Och då kunde man ju verkligen slappna av. Men det finns många sådana spelare som, alltså jag menar, sport är svårt ibland, och ibland kan man ha vissa riktigt bra dagar där man överpresterar. Mm. Och det är det man alltid tänker i sådana här sammanhang, att när man möter i olika länder, att man försöker matcha rätt par från ens eget lag att möta rätt par i det andra laget. Och det är det som är så svårt att matcha, för att man får inte reda på laguppställningen, utan man måste lämna in sin laguppställning först.
En halvtimme innan släpps det, va?
Ja, en halvtimme innan matchstart. Och då lämnar man in samtidigt, och sen så får man ju se hur de andra ställer upp. Och det baseras ju inte på ranking heller, utan du får ju sätta din bästa spelare på första matchen eller mitten matchen eller sista matchen. Så att det är alltid nervigt precis innan man ska lämna in laguppställningen, om vilka som får möta vilka.
Det är ju sjukt mycket schack med det där också. Hur de ställer upp, i vilken ordning och hur de bryter upp lagen liksom. Det tislades ju mycket om det efter att ni hade besegrat Polen och visste att ni hade Italien i en semifinal, som såklart på pappret inte är lätt, men med liksom lite med smart laguppställning och lite tur i mötena så är det ju absolut.
Fast Italien-matchen fick vi ändå, alltså precis som vi ville egentligen.
Ja.
Där hade vi liksom snackat allihopa i laget att vi hoppas att Italien tänker lite så som vi, att vi ställer första laget först. Att Pierre och Victor ändå hade slagit två utav tre utav deras par. Att vi sätter dem sist. Och så får Anton och Bruno köra mittenmatchen mot resterande då. Men första matchen ville vi verkligen få till mot deras bästa lag. Och när lottningen kom och att vi fick det, så visste vi fan, det är inte många lag här som slår Simon och Danne. Och när de vann första matchen där, alltså då kändes det verkligen som att fan, vi kommer få spela en final mot Spanien.
Nej, men vi tog ett stort jävla steg
ja,
dit
ja,
i alla fall.
Alltså det var verkligen så. Och sen blir det som det blir i andra matchen.
Men hur blev det i andra matchen då? Det var ju
Bruno
och Anto där. De spelar ju
Per och Victor hade mött de här två som de mötte då kanske två dagar tidigare och slagit dem komfortabelt, men de hade spelat inomhus. Såklart en jättestor skillnad på inomhusspel och utomhusspel, så det går inte att jämföra. Men ändå att de skulle ha en chans, och tycker ändå de gör ett bra första set där de har lite små chanser här och där. Men sen blir lite för trötta helt enkelt i andra.
Och den semifinalen spelades ju på centerkorten. Hur mycket skiljer det sig att spela på centerkorten kontra att spela på de andra banorna?
Ganska mycket skulle jag säga. Dels så blev det varmare, det kändes varmare den dagen. Jag tror det var typ 36-37 grader den dagen. Och på centerkorten så blir det som en gryta. Med läktarna runt omkring. Sen banan i sig var ju... Den var rätt dålig alltså för att vara en centerkort. Jag tycker
för den stod ju inte, den stod väl liksom mer eller mindre på typ på en scen, så att det var rätt mycket stunts liksom. Man kunde nästan stå och småhoppa lite på den.
Ja, men jag tror inte det var inga problem. Det var inga bekymmer, utan problemet var egentligen att de hade den här centerkorten har stått där sen vi spelade Previas i Marbella.
Ja.
Men det som hände var ju att de hade lagt en inomhusmatta utomhus.
Mm-hmm.
Så att de bytte, jag vet faktiskt inte vad som händer, men det blev antagligen inte bra. Och de bytte ut den dagen innan, eller under EM här.
Ja, för visst var det en sån tvåfärgad bana innan, och sen så när vi kom nu så var det en enfärgad. Mm, jag bara, fan, har de, eller är det jag som minns fel?
Nej, precis, du minns helt rätt, men under denna veckan, så bytte de matta. Och den hade inte lagts på bästa sätt. Så att mattan
lades på spanskt vis helt enkelt.
Ja.
Det var någon Pablo och någon Simon som bara rullade ut den och sen så gick och tog en siesta.
Ja, typ något sånt där.
Alltså den var käs.
Ja, det var lite felstuts. Den hade släppt lite här och var, men helt klart godkänd ändå. Alltså,
ja.
Den studsar dåligt, ja, men det hör det på många ställen när du spelar i Spanien.
Jo, precis. Men den matchen ändå, det kändes bara som att det var så mycket svårare den dagen. Jag vet inte om liksom vad det berodde på något sätt, om det bara var bättre motstånd. Men det var också så här, det kan ju också såklart vara en faktor att alltså kvartsfinalen tog ju rätt mycket på krafterna. Det spelades ju lika varmt och sen hejade vi ju fram, men sen hejade ni fram tjejerna på kvällen där, och sen så liksom var det bara upp och hoppa och sen en ny match mot Italien. Och det var ju lite som att fan, det är ju tufft att ha ork igen, för att det tar ju extremt mycket på krafterna i den värmen också.
Ja, exakt, och det var ju lite så det kändes i slutet på både match 2 och 3. Båda gör ju ett riktigt bra första set, och sen blev vi nog lite trötta i andra, och därav siffrorna liksom. Ja,
alltså det var från läktaren är ju säkert, men det känns lite som att vi inte riktigt hade någon edge någonstans liksom, att vi var liksom aldrig riktigt giftiga. Det var som att de hittade ute och så började de ju liksom testa sig fram, och sen så när de väl hittade typ den höga lobben så var det inte så mycket vi kunde sätta emot som lag då. Jag vet inte, det var liksom man bara hoppades typ att det skulle komma
det
en tändning.
Det blir ju samtidigt också ett helt annan typ av spel utomhus. Som sagt, hade Pierre och Victor hade ju slagit dem och de fick möta i avgörande matchen 6-4 avgörande inomhus på väldigt, väldigt dålig matta där också. Liksom. Men blir det inne och ute så är det jättestor skillnad, och det var lite det de kände också efter matchen, att det blir liksom ett helt annat spel, och att de spelade sjukt långsamt med enormt höga lobbar och bara försökte få ner tempot. Där Pierre och Victor egentligen ville ha upp tempot. Vilket som alltså, resulterade verkligen i att de fick slå slag som de inte är vana vid att slå. Därav blir lite försiktiga i sin overhead. Där italienarna verkligen kunde ta tag i och försöka liksom till och med blocka deras bandejaslag eller smashar, vilket alltså det får ju liksom inte hända. Men det är också någonstans det vi behöver bli bättre på som lag allihopa för att kunna göra bättre resultat i framtiden. Det är liksom att träna mer utomhus, försöka spela ett helt annat spel än vad vi gör inomhus. Eller att vi i så fall ska kunna anpassa bägge delar. För att det ser man ju någonstans att de här bästa spelarna kan ju det, både spela in och ute.
Jo, givetvis. Men vi har redan tagit stora steg där, så att det är bara att fortsätta och förstå vad det är man behöver jobba på. Men det var ju en sjuk värme. Jag kommer ihåg stackars Bruno, liksom redan efter inbollningen så var ju hans tröja helt dränkt. Det var som att det fanns liksom inte, den bara satt som ett korvskin liksom på hela kroppen på all. Och då tänkte jag bara, fan vad långt han har kvar nu i solen.
Och inga tröjor kvar att byta till.
Inga tröjor kvar. Dag 5-4 eller någonting med samma tröjor. Liksom. Man bara, ja, vi kör på. Men Simon, din match var ju ändå ingen promenadmatch. Ni fick ju ändå, fan vad tänd han blev. Vad hette han? Bruno, va?
Ja, precis. Michel Bruno tror jag han heter. Andres Britos hade jag i krossen.
Okej. Okay.
Så att nej, det var en tuff match. Alltså jag minns ju själv när jag där åkte ner på egentligen en träningsvecka i Barcelona där vi skulle träna med Marcella Ferrari som på den tiden tränade Bela.
Tungt efter honom.
Ja, det kan man säga. Detta var slutet av 2018, början 2019 tror jag.
Ja. Yeah.
Nej, 2018 måste det ha varit. 2018, förlåt. Och då tränade Marcella Ferrari, då Bella och Lima som då spelade tillsammans.
Mm.
Då spelade ju dels Johan Bergeron i den akademin. Okay. Även Tisson och andra fransoser.
Yeah.
Men även Andres Britos. Och då minns jag ju att han klädde ju av mig. Träning efter träning den veckan. Alltså jag hade inte en chans och han hade då varit skadad så han kunde inte smasha om han klädde av mig ändå i krossen.
Ja, oh, jobbigt.
Och jag vet ju att han har gjort väldigt, väldigt bra resultat. Han har kvalat in många gånger i VPT och är ju en previa-spelare. Yeah. Men så att jag var ju lite så här. Okej, vi hade ju snackat med laget att okej, Vindahl Vasquez, vi måste försöka få er att spela mot de bästa. För då om ni vinner den så har vi ju bra förutsättningar att nå en final. För att Anton och Bruno kan skaka vilket lag som helst en bra dag. Mm. Och Victor och Pierre har ju slagit 2-4 italienska lag.
Ja. Fast i det individuella.
I individuella inomhus. Men ja. Så att vi tänkte det bästa som kan hända. Det bästa i alla världar är att jag och Danne kanske går in igen i första matchen. Och hoppas på att möta det Italiens bästa lag. Vilket vi fick. Och det var en tuff match. Jag menar, jag kände liksom aldrig att jag spelade bra, bra, bra. Men tydligen spelade jag ändå ganska bra utifrån.
Du spelade ju svinbra ju.
Ja, men man sätter ju rätt så höga krav. Och du vet, när du spelar inomhus så känns det mycket bättre. För du kan spela på... Du kan mindre spela marginaler. Ja, på mindre marginaler och tuffare. Medan utomhus får du spela mer taktiskt. Och det är väl där Italien i slutändan var starkare än oss. Ja. Men just i min match så lyckades vi vinna en tuff tresättare. Där ett avbrott egentligen i tredje set där vi ledde 3-2 ledde till att vi breakade och egentligen stängde matchen därefter.
Mm.
Och breaket var ju någonstans bara för att banan var, eller mattan, Britos trillade ju. Så att halva mattan, han låg ju på under mattan typ. Det var,
ja, det var helt sjukt.
Ja.
Så det var gött att det var stolpe in för en, alltså, att det inte alltid är emot en, om man säger.
Mm. Nej, precis. Vi visste att vi hade stora möjligheter, men att stänga en sån match är aldrig lätt. Jag menar, nej. Britos, när han hade momentum så var han ju överallt på banan. Och det är väldigt sällan man känner den känslan mot en forehandspelare.
Och det kändes som att han taggade till som fan av vår klack ju. För vi, så fort ni tog en poäng så skrek vi. Och vilket ledde till att så fort de tog en poäng så nästan vände han sig mot oss i klacken och skrek tillbaka.
Mm. Så jag vet inte egentligen...
Ja, men så jag vet inte egentligen om det var så bra att vi... För det var som att han gick från liksom kanske 60% intensitet till... Liksom, i andra sätt hade han nog en 180% han ville verkligen vinna. Han var fan överallt alltså.
Mm. Han var överallt. Men det ledde också till att han blev lite trött ju. Du vet, man får inte... Det är en hårfin balansgång man måste försöka hitta i en match av hur taggad man kan vara i den värmen. För vi snackade om att det var 35-37 grader varmt. och stå och skrika Vamos hela tiden mellan varje boll i toppkrafterna. Så att det är också en sån sak som Bjösse påminner mig och Danny hela tiden var att var inte övertaggade, utan det gäller liksom att kunna samla krafterna så att man vinner rätt bollar, så att man vinner matchen. Så att jag tror det också ledde till lite till hans nackdel att vara så taggad både första och andra set, men att det är nästan att han blev lite trött i tredje.
Men han fick ju inte med sig sin partner i första set. Han gick ju och man såg ju på han att han inte trodde på det. Däremot så kom han igång, och det är väl det som är fördelen med att ha någon som är så jävla taggad liksom, att man känner att man själv måste också bjuda till lite om man själv har en liten sämre dag i huvudet liksom. Så att det blev ju jävligt spännande, men sen nådde vi inte fram, och Pierre och Victors match var också lite tung, för det kändes ju inte heller som att de hade den där Pierre och Victor-dagen som krävs och som man är liksom lite van att se dem i. Sen är det ju svårt. Förhållandena är väldigt svåra, och då Italien spelar ju jävligt smart. Liksom. Mm.
Men det är små marginaler. Vi får inte glömma att Anton och Bruno torskade x antal golden points i sin match första set där de hängde med. Och exakt likadant var det ju för Victor och Pierre. De hängde i första set, hade några golden points som, där de inte vann bollarna. Och det resulterade i att de förlorade gemen. Och sen så var de ju oftast, man kan ju säga att Italiens sista lag då, Capitani tillsammans med, nu vet jag inte vad foran killen hette. Men det är två returnerade killar. Det är inte deras första mästerskap, och det är inte deras första match. De har ju spelat både i lag och individuellt i kanske 20 år. De vet hur man spelar utomhus. Och de hade ju mött Victor och Pierre inomhus, så jag tror det kan ha varit en nackdel också, för att tidigt i matchen så hittade de spelet mot Victor och Pierre. Just det här långsamma, att dra ner tempot, och slog bollarna så pass bra overheads på Victor och Pierre att de inte var trygga i den zonen. De lobbade väldigt högt, lobbade väldigt långsamt och bra. Så att det var ju nyckeln till att de fick Victor och Pierre ur balans. Det i kombination med att det var en lång vecka. Det var en lång vecka med mycket matcher där vi blev av med mycket energi varje dag, och dagarna flyger iväg, men de är långa och de tar mycket på krafterna. Och det kändes som att vi hade behövt lite mer fart i dem för att få med sig de här viktiga golden point-poängen.
Nej, men exakt. Och Pierre och Victor, jag tror att jag kommer ihåg att jag räknade till att inte bara golden, utan att vi hade 7 breakbollar och vi tog 0 av dem. Och det handlar ju om att man måste vinna poängen, för de ger ju ingenting gratis. Så att det är ju det som är det svåra i sådana här mästerskap. Och det är också därför, och även när man har det emot sig. Liksom, jag kommer ihåg att vi kommer till din match, Pablo, men att man påminner varandra hela tiden om att även om man har en breakball emot sig så måste fortfarande de vinna den. Och det var ju verkligen så där i Pierre Victors match att de hade chansen. Men fan, jag kan känna igen det lite grann, det här det, när man möter några som har hittat det här med att de lobbade högt och det var så här extremt ljust. Liksom, jag vet inte, jag tycker bara det känns så här hopplöst när man får sådana här höga lobbar utomhus och man har tappat lite confidence för att man har missat några overheads. Då vet fan vad man ska göra riktigt.
Nej, men det är ju det som är att vi alla här hemma behöver träna mer på att spela utepaddel. För att inomhus funkar ju två slag. Ja, men det är smashen och en halv OK bandeja / vibora. Yeah. Men utomhus funkar det kanske inte med de två. Då måste du ha 3 eller 4 olika overheadslag. Där Simon, Danne och Kalle masserat dem och ligger steget före. Liksom. I och med att de har spelat så pass mycket mer utomhus än vad vi andra har. Så att det är väl där någonstans, och är man osäker i de slagen, där det blev väldigt, väldigt, just i den här matchen var det ju sjukt mycket lobbar från Italien. Så kändes det lite som att vi inte riktigt visste vilken typ av slag vi skulle slå. Och funkade inte det, vad ska man liksom ingenting att falla tillbaka till.
Nej, precis.
Så till slut så blir det liksom att man duttar tillbaka bollen, och då blir det ju ändå en poängförlust liksom, oavsett vad man gör.
Ja, det är svårt ju. Ja. Det är tungt det där.
Det är det i kombination också med att många av vårt svenska lag bara tävlar i Sverige.
Mm.
Och i Sverige spelar vi ju en och samma spelstil allihopa. Medan den resan kanske jag, Danne, Kalle, så kanske försöker vara i Spanien mycket mer, är lite annorlunda. För här får du ju möta så pass många spelare som har så olika spelstilar och taktiska drag som du inte får uppleva i Sverige.
Mm.
Och när du är i en match och det sker, att motståndarna använder sig av en taktik du inte är van vid och aldrig upplevt tidigare, och du är inte trygg, då blir du liksom tunnelseende. Du ser liksom bara att shit, jag har ingen väg ut, jag kan inte vinna en boll. Mm. Men det är det som är, det blir ju en erfarenhet som får en att utvecklas framöver. Så att bara denna match som Victor och Pierre till exempel förlorar, eller Anton och Bruno, eller Pablo och Kalle, det kommer ju bara hjälpa dem i framtiden också att bli bättre. För att det här, när man möter de här spelarna som man inte har mött tidigare, med taktiska drag som gör en obekväm, osäker och otrygg på banan, det är det som gör att nästa gång de möts under de förhållanden, så kan de andas och ta det lite lugnare, för att de vet att det inte är så farligt och vet vad man kan göra åt saken. Och du vet så här, du kan ju stå hemma och träna bandeja, vibora, alla slagen i år och evigheter, men får du inte till de här matcherna där motståndarna använder de här olika taktiska dragen, så hjälper det inte att ha slagit en miljon bandeja på svensk mark där någon står och matar den, utan du ska ju få uppleva den i match samtidigt som de kombinerar andra typer av slag. För de kontrar ju spelet på ett helt annorlunda sätt. Framförallt då Capitani då i detta fallet mot Victor och Pierre. Jag tycker matchen som Bruno och Anton spelade, det var ju mer straightforward från italienarna, och att det var egentligen mer att de fick med sig alla viktiga poängen.
Yeah.
Men man såg ju den här stora skillnaden när Capitani och hans partner mötte Victor och Pierre. Att de hade mötts tidigare, de visste vad deras starka sidor var, och de var så pass smarta att okej, de kommer inte få använda någonting av deras starka sidor, utan vi ska göra dem sämre istället. Det är lite så de tänker. Capitani är en spelare som är väldigt smart, sjukt bra händer, spelar sjukt smart. Så att hans tanke var att okej, jag ska inte köra över dem, utan jag ska bara spela bollen där de är som sämst. Jag ska göra dem dåliga. Så är hans tanke. Och det lyckades han med. Han fick dem att känna sig dåliga, och därefter kunde han implementera sitt egna spel.
Ja, nej, men det är ju det padel handlar om ju.
Så är det.
Men det, man måste bara förstå hur mycket tyngre det är. Men när man kan stå över på lobbar, som du säger, hemma inne i hallen. Liksom. Men när lobben kommer, istället för att den kommer från 7 meter och den kommer kanske från 12-13 meter, och man har liksom svetsalt som rinner ner i ögonen samtidigt som man tittar upp mot bollen som är liksom rakt framför solen, mer eller mindre. Och så ska man kisa man en stund, armen ska vara uppe, man ska stå i position, man börjar tveka lite, man funderar, vad ska man slå för slag, vad gör motståndarna, vad säger min partner till mig, man flyttar fötterna lite till en gång till, det kommer ännu en svettdroppe, man börjar få kramp i högerarmen som har varit uppe länge. Och så till slut så blir det, som du säger, en liksom, i bästa fall en stegspade typ, för att man vill bara få över den, och så är det ganska studsiga förhållanden på grund av värmen. Så att,
Och sen får du inte glömma, även när du får den lobben, man måste kunna variera slagen. För att de här spelarna är så pass smarta att gör du ett slag som genererar poäng, så kommer de ju, nu gör de så här. Nu kommer de ju ändra sin spelposition, ändra lobben lite grann för att undvika den. Så att du måste hela tiden variera, för att du vill ju aldrig få motståndaren att känna att det är det här slaget jag kommer slå hela tiden om du lobbar mig på detta viset. Utan du måste variera. Du ska aldrig låta dem känna att detta slaget kommer komma nu, detta slaget kommer komma nu. Utan du ska hela tiden variera slagen. Och det är ännu svårare i detta fallet då. När de kom in i just det här kugghjulet. Där osäkerheten bara blev större och större hos Victor och Pierre.
Exakt.
Det är inte bara för Victor och Pierre, utan det har hänt mig 1000 gånger också. Och det kommer hända svenska spelare framöver också. Men det är det man måste träna på, just att spela utomhus under dessa förhållanden mot spelare som kan ändra taktiken som de gör. Men att man själv inte hamna i just det där tunnelseende, utan att okej, shit, nu måste vi ändra på det här. Och sen kanske det går ett game, då måste man ändra på det igen. För att då funkar inte det längre, utan man måste ju ha liksom så här 5-6 spelkort på banan som man kan dra för att ändra matchbilden hela tiden beroende på förhållanden. För att i många fall kan du ju börja spela match kanske 6 på kvällen, solen står uppe, matchens tredje set spelas 2 timmar senare och då är klockan 8, solen har gått ner, det är 5-5 i matchen, det är andra förhållanden, så att man måste anpassa sig under matchens gång också.
Coach Simon.
Coaches.
Men Håkansson, han sa att om vi hade ställt Juan Bonfrey mot Italiens treor, alltså Juan Bonfrey i andra matchen då, så hade vi spelat EM-final nu.
Mycket möjligt. Man vet aldrig.
Nej, såklart.
Som jag nämnde precis. De hade kanske kunnat, de hade kunnat spela på ett annorlunda sätt. De kan ju dra olika taktiska drag. Jag tror att det kan mycket väl vara så. Självklart tror jag att Victor och Per har haft större chans mot Italiens tredje par än andra par. Det råder det ingen tvekan om. Men svårt att säga det. Som vi sa, att just det här med att ställa upp laget, alltså det är fan, allt handlar om tur just där också. Jag menar, man kan ju spekulera och spekulera, men det kommer ju aldrig komma fram till hur de kommer tänka. För att de kommer ju lämna in sina tre lag en halvtimme innan, precis när du lämnar in dina tre lag. Då byter du papper och så får du se.
Vi var ändå nöjda med hur det blev egentligen också.
Vi var supernöjda.
För att vi visste liksom att Per och Victor har slagit de här två andra paren. Så att man kan ändå inte säga att ja, men fan, hade vi ställt dem på tvåan så hade de vunnit typ. Nej. Men alltså, jag menar att alltså, så som utfallet blev, visst, man kan säga massa saker, men innan matchen så tyckte vi ändå att matchupen var helt OK. Ja, exakt. För vår sida, för att kunna få spela final mot Spanien. Och speciellt efter Simon och Dannes match, när vi hade 1-0 i ryggen, då kändes det ju verkligen att fan, nu har vi ändå två matcher vi kan, där vi liksom inte är jätte, alltså att Italien inte är jättefavorit i någon av matcherna egentligen.
Nej, precis.
Utan att det ändå är 50-50 och till och med kanske 60-40 i sista matchen, trodde vi, i och med att Victor och Pierre redan hade slagit det paret.
Ja, precis.
Men ja.
Jävla Capitani och Cremona alltså.
Ja, de var bra utomhusspelare.
De var duktiga. Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Hyper. Vilken skräll, va, Pablo?
Nej, det kan vi ju säga att det är inte.
Hyper! Jag går ibland runt och bara, ibland så säger Angelica att jag har skrikit Hyper i sömnen. Har jag problem då, tycker du?
Ja, stora problem. Så du behöver söka ringa det här stödnumret.
Stödlinjen.
Och lägga in dig på behandling. Alltså.
Nej, men du, det är VPT, höll jag på att säga, Valladolid. Och det är fel, för det är VPT Valencia.
Valencia.
Simon skulle egentligen varit med ju, men han bröt ju för att han hade problem med ryggen och var lite sleten efter EM.
Ja.
Vi vill ju inte ha med. Han har varit så dålig på betting på sistone, så jag tänker att jag tar med dig istället.
Jag är nog inte lika bra. Eller lika dålig. Eller det vet jag inte. Nej, vi får se.
Det var bra att kollas. Men jag blev lite förvånad för oddsen kom ju för några dagar sedan inför att turneringen kom igång. Så kom de ut vem ska vinna på VPT. Och jag blev väldigt fundersam för att Stupa Ruiz har ju gått som tåget i början. Sen har de ju tappat lite, men de gav nästan 20 gånger pengarna.
Va?
Ja. Paquito Dineno 13 gånger pengarna.
Då har de uppifrån och ner. Första fem, okay. Kan vi höra. Ja.
Första fem, alltså favoriter eller de?
Ja, favoriter uppifrån och ner.
Okej. Okay. Favoriterna också. Galan Lebron 1,70.
Ja.
Lima Tapia 5,75 spelbart. Och Sanchez Capra 7,50.
De går upp på en tredje. Den tycker där, jag väl.
Ja. De har gått upp på en tredje. Och sen det är det faktiskt tre stycken som ligger på en tredje. Så att det är Sanchez Capra, Chingotto Teo och Bela och Sanjo.
Ja. Men det jag hörde lite också, det är liksom att det är mycket varmare i Valencia än vad det har varit nu i Marbella. Och har det varit 50 grader i buren i Marbella som vi har spelat på, så är det kanske 55-60 grader.
Helt sjukt.
Och då flyger ju bollen något enormt. Så att det är väl därför de här storsmasherna har fått komma upp lite mer åt sen nu då, som LeBron och Galan såklart. Och sen Tejo och Chingotto, där Tejo smashar som en häst. Fan. Och sen Capra och Sanchez såklart, de vann ju förra veckans, eller förra VPT:n, så självklart ska de också vara där uppe. Vilket bägge har också bra smash. Så att det kommer nog vara mycket spel, lågt spel. Det kommer inte, nog inte vara så mycket lobbar där.
Nej, men det är också svårt ju. Och vi vet ju även att Ale Ruiz har ju en jävla hästsmash när han väl vill ju.
Ja, så att lite så konstigt att de ligger så pass långt nere.
Men de ligger ju, om man tittar på trädet, så ligger ju Chingotto Teo kommer få möta, om de vinner första rundan, så kommer de få möta Bela och Sanjo i
åttondelen.
Ja, exakt, i åttondel. Och den är tuff. Nej, i åttondel. Ja, och vinner de den så kommer de med största sannolikhet få möta Chingotto Teo i kvart.
Ja.
Och den är inte heller lätt. Så, så att, och de kommer få möta LeBron och Galan om de vinner sina matcher i en potentiell semi.
Herregud, vilka matcher. Ja.
Så att de har ju inte, de har inte en så lätt väg, så det, vilket förklarar lite kan deras åts kanske.
Kan vara. Kan vara.
Kan vara. Men nej, och jag har lite dålig koll på damsidan, men jag tycker ändå att det finns ju, det är ju absolut spelbara grejer. Och jag tror, om jag tittar nu när jag sneglar lite på damerna, så är det väl Gemma Trey och Salazar som har faktiskt bäst väg fram. De kommer ju såklart få möta de kommer få möta i en semifinal Patty och Virginia Riera. Och det är väl den som är den tuffaste för dem. Men jag tror att de kommer gå hela vägen även denna gången faktiskt. Och sen skulle jag väl ändå, jag vet inte. Nej, det känns faktiskt, för att Paquito kommer få möta, om de vinner sina första två, så kommer de möta LeBron och Galan i Quattros.
I kvarten alltså.
Kvarten, ja. Och Bela kommer få möta sannolikt Chingotto Teo eller Stupa Ruiz i kvarten. Så att det är väl någonstans där det avgörs vilka som kommer få stå som segrare sen.
Ja, vi har ju inte fått se Bela Sanjo och LeBron Galan i år i någon match. Så att hoppas de två paren tar sig till final.
Ja, det är inte alls omöjligt att det blir så faktiskt. Men jag skulle vilja semiskrälla lite på Ale Ruiz och Stupa. Att de lyckas knipa, gå hela vägen. För då måste de vinna mot Bela och mot Chingotto Teo. Så att ta sig fram och sen möta LeBron och Galan i semin. Det blir det inte, väntar. De kommer få möta dem i final sen då. Men jag gamblar lite denna veckan. Så jag kör ett mindre bett som ger mer på Stupa och Ruiz.
Mm. Ja, och jag lägger nog min 50-lapp, eller vad det är nu man får lägga. Jag tycker ändå Chingotto Teo hade någonting förra veckan, eller förra VPT:n. Som inte räckte hela vägen. Men i och med att det är så pass varmt och kan Chingotto få iväg några smashar där han vinner lite poäng och inte Teo behöver göra hästjobbet hela tiden. Utan kan koncentrera sig på sin sida lite mer och kan sen smasha och spara energi i värmen. Som vi har pratat om. Så,
precis.
Ja, jag lägger nog min 50-lapp på dem då. Så får vi se vad som händer.
Precis. Ja. Nej, men har du rätt, för Chingotto kommer ju få möta, precis, om du har rätt så blir det ju Chingotto, Teo och Ale Ruiz och Stupa i semi. Ja. Och LeBron Galan kommer antagligen få möta Lima Tapia i semi. Jag kollade lite fel innan. Ja, så att det är väl där då. Då får vi se vem av oss som har rätt. Eller om de ryker första, det vet man ju aldrig. Det finns ju alltid, bollen är rund va, men det är alltid spännande tycker jag. Och det är kul med lite VPT igen. Så vi tackar väl helt enkelt Hyper för att ni gör det lite roligare att kolla på VPT. Så att man kan lägga in ett litet bett på dem. Och gå in och kolla på Hyper.com och sen kommer försvinna. Och sen så kommer de komma tillbaka då inför kvartsfinalerna. Och kvartsfinalerna spelas på fredag. Semifinalerna på lördagen och sen en final på söndagen, och det går alltid att spela på matcherna innan de har börjat, så vi delar dem även på vår Instagram, så in och kika på hyper.com, spela ansvarsfullt, var 18 år och besök stodlinjen om ni har spelproblem. Men du Pablo, lycka till och Tack snälla Hyper.
Tack.
Men sen fick vi ju en riktig jävla hatmatch alltså.
Var det hat?
Fan, det var hat alltså. Nej, men det var kärleksfullt hat var det ju såklart.
Jävla fransoser.
Fransoserna.
Vad ska man säga?
Jävla baguetterna alltså. Mm.
Men där fick
fan.
Vi... Där
och fick att vi... ens prata om det. Vi lägger ner. Tack för denna veckan. Ha det, hej!
Nej, men där tycker jag ändå också att vi fick också bra matchup där.
Ja.
Vi trodde på förhand att de skulle sätta sina bästa spelare som är Bergeron och Tisson ihop.
Mm.
Men att vi såklart inte visste om de skulle spela ett eller tvåa. Men nu splittades ju de. Och Simon och Danne fick ju möta Tisson. Och
man kan säga att de splittade på Simon och Danne.
Ja, lite så. Lite så, det var ju deras bästa spelare såklart.
Ja, som hade spelat ihop tidigare va? Alltså under dagarna eller?
De hade roterat runt rätt så mycket också.
Okej.
Men
de spelade alltså, individuella ihop tror jag. Så att de har ju ändå fått några matcher under veckan och så.
Men man kan väl säga att det är ju lite, det hela schackspelet kring placeringen av lagen är ju att de tänker så här att antingen så går ju Danne och Simon i första eller i andra matchen. Försöker de ju hitta ett motdrag oavsett, eller hur?
Så är det.
För det handlar ju om att vinna två matcher.
Exakt.
Så är det. Så, och du vill alltid ha alltså ditt så här kallade bästa lag antingen som ett eller två. Risken att spela dem som tredje match, sista match, är ju att den inte betyder något.
Ja,
för då kanske
det
man
kan vara avgjort redan.
Ja, precis. Så att de visste väl att vi skulle spela vårt starka kort ett eller tvåa. Och sen kanske vårt tredje par ett eller tvåa. Och sen vårt näst starkaste kort som sista match.
Hur kändes det att bli uttagen till bronsmatchen då, Pablo?
Nej, men jag tror också att alltså självklart det är roligt för mig som fan och för Kalle. Vi har ju inte spelat på två dagar där. Vi var ju hur sugna som helst på att få spela. Och speciellt efter Italien-matchen där vi inte fick spela. Ja. Och förlora. Så självklart var det kul att få köra sista dagen. Men också tror jag också att Bjösse såg verkligen att de andra var också lite sletna och sådär och att vi var fräscha.
Ja.
Men ja, det var ju väl bara nice och Kalle, jag snackade lite med honom efter middagen när vi blev när uttagningen tog, så att han var också jävligt, jävligt taggad på att spela och verkligen visa att nu jävla ska vi köra. Liksom. Visa att vi egentligen skulle ha spelat fler matcher, men det är inte så jävla lätt för Bjösse heller.
Nej, vad fan.
Så att, och alla paren i Sverige är så pass jämna. Alltså vi allihopa är liksom, det skiljer inte mycket, så att det finns ju inget lag. Vi är ju absolut att Simon och Danne är nummer ett, det vet ju alla om. Liksom. Men därefter så är alla paren, eller alla spelare någorlunda jämna. Så att,
jo, men precis. Och det är ju, vi har pratat om tidigare om att vi behöver fler som satsar lika hårt som Danne, Kalle och Simon i landslaget.
Mm.
Så att Simon och Danne, ni gick ju första och tog hem den.
Till slut, ja. Det var en tuff match det med.
Det var ingen promenadmatch.
Det var det inte. Vi mötte två duktiga spelare. Tisson var väl den bästa spelaren av alla i bägge lagen. Han ligger runt 70-80-strecket och har kvalat in i World Padel Tour i år. Och ja, har de bästa resultaten som vi andra inte har. Så att, och han spelar ju på forehand, så jag visste att det skulle vara en tuff uppgift för att han spelar väldigt avigt. Ja. Han spelar snabbt och går för mycket slag och det är inte lätt att ha honom i krossen. Sen Bastien Blanc är ju en spelare som är väl Frankrikes näst bästa backhandspelare efter Johan skulle jag säga. Rankad 120, bättre rankad än alla vi svenskar. Och har gjort bra resultat också. Det var ingen lätt uppgift, och när han har en bra dag så är han jävligt duktig faktiskt. Han är sjukt fin paddelspelare. Har både känsla och power. Men han sviktade lite och vi visste att han skulle svikta någon gång om vi bara fortsatte. Ja. Vi vann ju första set ganska tajt. Och sen torska andra med ett break. Och sen gick vi ut i tredje med mycket mer energi och sa att nu ska vi visa dem. Alltså nu ska vi ta de tre första gemen.
Mm.
Och whoop, sa det. Och så blev det. Vi var uppe i en 5-0-ledning. Vilket var helt sjukt. Come on! Ja. Och kunde stänga matchen sen till 6-2.
Mm. Ja, det var en god känsla. Då känner man att fan...
Vi är på gång.
Nej, men du vet, alltså det var nej, men det var ju gött, och det gjorde mycket också för energin. Samtidigt sen är det också stor eloge och hatten av till dig och Danne Simon som ändå hela tiden går in och gör det som förväntades. Förstår man? Det är inte heller så jävla lätt att göra. Typ så när någon pratar om media och alla pratar om att ja, men Danne och Simon är ju de starka, så att de sätter vi där, så går de in och vinner den, och sen spelar vi typ så som att det är liksom okej, okay, men den har vi och sen spelar vi typ så.
Den är given, den är klar.
Ja, den är klar. Vad har vi sen då? Men jobbet ska göras, va?
Ja, det är tufft. Alltså, det var lite som vi var inne på innan. Det var väl första gången vi var ett riktigt lag. Och jag kände det när jag mötte Italien, den vinsten. Alltså, den var ju helt magisk. Vi hade ett par hundra svenskar på plats som stod och hoppade, skrek och heja. Att slå in den matchbollen när man kickade ut den, vände sig om, kollade på Danne. Fan, vi vann. Vände mig om igen och kollar på publiken, sträcker ut armarna, och du vet den känslan att ge den vinsten till ett lag, till ett land, till en nation, till Sverige, det är liksom en ära. Det ska vara en ära att bara bära den svenska landslagströjan som många av de hälsningarna vi fick i laget i början av veckan. Och du vet alla de där känslorna, de kom ju fram då, och det var ju mäktigt. Alltså det var riktigt mäktigt, och det var stort för mig personligen att kunna ge den vinsten till inte bara mig själv utan till alla som var där, till hela Sverige. Och exakt så kände jag när vi mötte Frankrike. Exakt samma känsla fick jag när matchbollen var slagen, att vi gjorde det igen. Liksom. Vi gjorde det igen. Själva matchen där var ju vunnen, men vi hade inte vunnit bronsmatchen. Men bara den känslan att ge Sverige 1-0 var ju helt magisk. Och jag visste att den här matchen var tuff. Vi vann i tre set, men nu återstår det två matcher och de kommer vara lika tuffa. Det var jag helt övertygad om.
Ja. Jo, men det är bara så mycket man kan göra själv ju. Men sen gjorde du ju, jag menar, när matchen väl var avgjord, då anslöt du dig till den svenska klacken och gjorde vad du kunde vid sidan där också.
Så var det. Vår match var väl kanske drygt 2 timmar lång, och det var ju bara byta tisha, ställa sig, byta skor, ställa sig och börja skrika i 4 timmar till och heja fram övriga laget. Så att det är ingen lätt dag på jobbet.
Hatten av till Brunström som stod på alla matcher i solen och skrek. Han måste fått mycket testosteron den dagen alltså.
Så är det, och det är just det här som tar så mycket på krafterna, och det var kanske det som gjorde också att vi hade inte Anton och Bruno och Victor och Pierre till 110% i energi kanske mot Italien. Haft långa dagar där, och även om du inte spelar, så är det nästan värre att stå utanför banan. För att när du står utanför banan, är del av laget, står och skriker och hejar fram laget, så är du ju spänd nonstop. Mm. Så Bruno till exempel i bronsmatchen mot Frankrike. Både Bruno och Anton som stod i solen. Alltså varenda kroppsdel hos dem är ju spänt, mer eller mindre. För man är så jävla nervös. Och du vet, det är mycket värre att stå utanför banan än innanför banan. Så att, det är tufft.
Fan, jag får ont i magen bara jag tänker på det igen.
Överallt.
Men det är vilken jävla stämning det var ändå. Där och det är inte lätt att möta Frankrike i en klacktävling heller. Så att de hade rätt bra stämning för dem, får man också säga. Men det var ju, vad hette han som ska tjäna? Han kan ju fara åt helvete.
Yeah. Känns han för kommer att vara fram. Så jävla oskön.
Men det sjuka är att han är ju rätt oskön ju. Men så gick han ju och vann ju. Då kommer han fram till liksom då spelar, vad ska man säga, spelar bänken efteråt och bara oh, good good match och bara liksom pekar han liksom så här, åh, stjärn, what a backhand, wow, what a really really good back. Det skulle gå där och ge massa beröm och söka vara så här superskön, men,
oh,
men
när, all, käften,
när alla bara... vet att han bara, hade han torskat så hade han liksom skickat spaden, sparkat på gallret och bett oss fara åt helvete liksom och ja, men du vet. Mm. Men bara för att de gick och vandrade så skulle han komma fram och vara så jävla så här mysig och bygga broar liksom.
Men det är det som är det osköna med Frankrikes lag, är att de är jävligt bra, men du vet, de är så jävla osköna och hejar på och tjossar och skriker på sånt oskönt sätt. Men sen om de vinner och det går vägen så ska de vara så himla artiga. Fuck off alltså, som Bjösse sa.
Exakt.
Han ville skalla varenda fransos han såg, sa han. Och det ville vi också. Jävla kick.
Alla utom Bergeron skulle jag säga. Jag tycker faktiskt han är härlig. Alltså.
Men man kan, man kan ju säga också att hur jävla oskön Skatena är. Han gjorde ju så att Paquito inte ens ville spela mot han. Och Paquito gick av banan. Mm. Ja, jag fick höra nu att att de möttes ju i semifinalen.
Den oviktiga matchen, va?
Ja, nej, eller om det var ja, det kanske det var.
Nej, det var tredje matchen. Ja, var tredje matchen. De var tvungna att spela den.
Ja, så mötte ju Paquito och han ska tjäna på bäcken. Och bara efter första bollen så skrek han liksom come on! Alltså så här, skitdukt. Och Paquito bara, vad fan håller han på med? Typ. Och sen efter, efter tre game, första bollen i fjärde gamet så... så skickade Skatena en serv och Paquito missar serven så här felstuds deluxe. och då kör han pingvinen typ så här, som att kan du inte ens ta mina servar? Hej, alltså hänger du med? Den och då sa Paquito bara så alltså, jag tycker inte spela mot dig mer typ så här, jag ont typ så här, skyllde på någonting och bara gick fram skaka, sa några välvalda ord och sen bara gick han därifrån.
Han typ sa typ så här, typ
att liksom. Du ska fan inte få äran att möta mig när du beter dig som ett jävla svin liksom.
Mm. Alltså, ja, det var så va?
Ja, och så gick han av banan.
Vilken chef han är. Alltså.
Ja, men det är också så här, vem beter sig så där dåligt mot ändå alltså världens
med 100% att han springer runt nu på någon bakgata i Frankrike och skryter om att han har vunnit över Paquito. 16-16.
Ja, säkert.
Så att, 6-0, så att, 6-0.
Så att resultatet blev ju 6-3, 6-0 till fransmännen.
Ja, ja. Han kom ju, han har ramat in det. Det sitter ju ovanför sovrums.
Nej, men det bevisar också bara vilken oskön kille det är. Alltså så som Simon också försöker förklara vilket oskön, alltså riktigt oskön lirare. Jag vet inte om det är många i franska landslaget som gillar honom. Det vet jag inte, men... Men utåt sett mot oss svenskar så betedde han sig också som ett alltså asshole. Någonstans.
Men han är så falsk. Och så kom han fram typ när vi stod där vid sidan och hoppade sånt och frågade om vi ville ha lite vatten och sådär. Vi bara framställer honom som trevlig, men så säger vi att han är helt dum i huvudet. Men det fanns ett underliggande mörker hos honom som vi inte tyckte om.
Ja.
Nej, så att han gillar vi inte. Men det var ju, hur gick tankarna och Pablo när du insåg att du och Kalle fick gå in och spela den tredje avgörande?
Alltså självklart hade vi ju velat att Pierre och Victor kunde stänga den matchen när de ändå hade break.
Ja, förlåt. Det var ju 1-0 i set, vann det på tiebreak. Och sen 2-0, ett break upp, deras serv. Och det står 0-30, alltså 30-0 till Sverige.
Ja,
och vad fan hände då?
Då vi gick nu vid 2-0, tror jag, Kalle in och för att det var så sjukt varmt ute och det gick ändå inte att sitta i skuggan och kolla på matchen, utan det var liksom alltså vad kan det vara? Alltså det var den varmaste dagen också på hela veckan.
De körde till och med breaks, cooling breaks.
Ja, alltså när vi alltså det var liksom att det var så pass varmt att vi fick extra vila eller en extra vatten, alltså vi fick ta vatten eller sådär, torka oss 15 sekunder.
Men Simon, du som kollade på matchen, vad var det som hände i det läget? Det kändes ju som att vi hade sånt vi hade sån energi, vi hade sånt momentum, vi hade sett upp, vi hade ett break i andra och vi hade 30-0 i deras serv i tredje gamet, andra set.
Ja, alltså det som hände var egentligen bara att de lyckades alltså spela hem det gamet. De var riktigt nere i skiten. Skatena var ju... Han var ju på en annan planet. Han spelade riktigt kast och han kände liksom att han spelade dåligt. Han hade ingen confidence. Hela det franska laget försökte coacha dem och heja fram dem. Men du vet, så fort du får med dig en bra boll och du liksom känner att okej, nu får du med dig en turning point, så kan det förändra hela matchbilden. Och det var ju lite som så att jag visste att de kunde komma tillbaka vilken sekund som helst, för Johan spelade väldigt bra. Och det som hände sen var egentligen att Johan och Skatena, de började gå mer mot Pierre för att få in Johan i matchen och att Skatena inte ska få spela så mycket. Så varje boll Skatena fick sen, fick en ett ganska komfortabel och tryggt läge. Så att hans självförtroende började byggas upp. Han började spela lite bättre och bättre och bättre och bättre. Och vid 1-2 så lyckades de på något sätt breaka Victor och Pierre. Och då var det ju game igen.
Så då att, är det 2-2. Mm.
Vid 2 lika, match igen. Det var en måste-match för Frankrike. De pumpade upp Skatena pumpade upp sig själv. De gick mycket för Pierre. Skatena fick spela tryggare bollar. Och när han ville så kunde han trycka på den mot Victor. Och när han då väl tryckte på den på Victor, så fick ju inte Victor lätta bollar. Så att matchbilden förändras egentligen med att Johan tar mer ansvar, tar över från spelet foran, lite mer. Ja, från foran sidan. Och därefter började Skatena komma in i matchen allt mer. Och sen när de fick med sig det sättet.
Men det var du som berättade för mig att Bergeron var forehandspelare tidigare.
Mm, precis. Han var forehandspelare fram tills i vintras. Så att han är egentligen en renodlad forehandspelare.
Mm. För jag blev så förvånad, för precis som du sa, för det som egentligen jag tyckte från sidlinjen, jag som inte har lika bra koll, det som hände, skillnaden då när det stod 2-0 till Sverige, och nästan, det var ju i princip att Bergeron tog mycket, mycket större ansvar och vann sina bollar. Vann sina dueller.
Han tog ju alla bollar i mitten och han gick ju för Pierre. Som sagt. Och det var väl den stora taktiska förändringen de gjorde.
Och han gjorde det tyvärr då fantastiskt bra. Alltså.
Jävla Johan.
Jävla Johan. Nej, så att, det var ju tungt, och det var jävligt tungt för grabbarna också. Och sen var det ju inte så, jag menar, sen kände man ändå att fan, vi har goda chanser i tredje matchen. Det tyckte jag.
Ja, såklart. Victor och Pierre satte sig först i skiten. När de torskade andra set så fick de ju sin andra varning och poängstraff.
Just
och i tredje set så börjar ju Victor och Pierre serva med 0-15 i baken och förlorar
för att de fick ett straff.
Ja, och så förlorade de två första bollarna 0-40. Därav kom breaket ju. Så eftersom de blev breakade direkt i tredje set, så var det ju svårt att komma tillbaka.
Det var ju bajs ju. För det var så här, de fick först en varning för tid. Och man har ju 15 sekunder på sig att mellan bollarna. Så när bollen är slut så har du 15 sekunder på dig innan du måste serva.
Nej, då är det 30. Domar menade på att de har 15 sekunder på sig att sätta igång spelet när han säger time i sidbytena. Mm. Och då så tror jag att det var Pierre som lindade om sitt drag och tog längre tid. Och där fick de en varning. Och sen när de slår sättet så gör ju Victor det klassiska och slår en boll mot galler eller ut från banan som han alltid gör.
Ja,
han slår det mot gallret, vilket inte jag tyckte var så farligt. Nej, och så fick de poängstraff, vilket var sjukt nog.
Men domaren var sjukt, alltså domaren var riktigt tajt alltså.
Men,
alltså
han, men det var ju samma domare som ni hade mot Italien, och han var ju skitsur på Stjärn, för att Stjärn kunde ju, det var ett läge där han stod och servade, när han droppade bollen där så studsade bollen typ inte upp. Alltså den bara landade i mattan. Vilket gjorde att Pierre liksom ryckte på axlarna mot domaren. Bara, men alltså, vi kan inte ha det så här. Vi måste typ fixa banan eller något. Och han bara, players to the court. Du vet så här. Och han var ju riktigt sned på honom där. Och han tog honom i sitt sidbyte också. Liksom, och pratade med honom. Så, där. Så att när vi gick in i den matchen. Så det var ju inte direkt så att Stjärn låg på plus hos denna spanjor. Han var ju... Han var ju den enda domaren som var verkligen så, du vet, lasa i väldigt mycket. Och, men du vet, när domaren tar lite plats, om man får säga så. Mm.
Ja,
han tar ju beslut. Ja. Det är en domare som, han är ganska erfaren. Han är överallt på FIP-tävlingar också. Så att han har ju en ganska stor roll i FIP-organisationen när det gäller dömandet. Och det var väl han som var huvuddomaren egentligen i hela mästerskapet. Så att,
ja, nej, men så då fick de, och visst brukar det egentligen vara så att det är olika straffskalor på disciplin och på tid. Alltså typ när man slår en boll i galler.
Fast nu var det ganska tydligt att reglerna, det, vilket han klargjorde också, att allt för varning för, så blir det liksom det är som samma.
Men Stjärn berättade ju det för mig också, att de kände ju en sån jävla stress i tredje set, för de hade ju fått de här två varningarna, vilket gjorde att de fick ett poängstraff, så att de hade 0-15. Men då sa också domaren att om det blir en tredje varning så torskar ni matchen.
Ja, exakt.
Så de gick ju, och så hade de ingen klocka på banan ju, och de är ju ändå kända för att ta rätt mycket tid mellan bollarna, speciellt om de då kanske har tappat några bollar, då vill de ju bryta momentum liksom med att stå kvar lite extra, prata lite extra strategi bara så att, men det vågade de ju inte. De kände hela tiden så här, för den här domaren, han kommer ta oss på sekunden, om vi inte servar på sekunden, då är matchen torsk. Så att det var ju inte fina förutsättningar i tredje. De hade 0-15 egen serv och kände den här stressen konstant då.
Så att, nej, precis. Ja.
Pablo, hur bra är den nya sprayen från Foron?
Den är magiskt bra.
Next level!
Ja, jag hade den under EM i Marbella här nu, och det funkar hur bra som helst. Och då snackar vi om att det var varmt, så att ja, det funkar.
Jag måste säga att vi är ju sponsrade denna veckan av Foron, och specifikt då skulle jag vilja säga Foron Total Grip Spray. Och det är ju Total Grip som vi har pratat om mycket innan. Jag älskar Total Grip. Och sprayen, vet du vad som är så sjukt, Pablo?
Tell me.
Jag flög ju ner ju, tog med mig två väskor bara, och hade ju med mig sprayen i ena väskan ner nu till EM, för jag tänkte att jag ska komma med lite bra spray till gubbarna liksom. Men jag hade ju inte checkat in väskan.
Nej.
Så när jag går igenom securityn, den är på 200 milliliter, så plockar de den!
Nej.
Och nu finns det ju knappt att få tag på alltså. Nej, men jag vet att den lanserades i fredags, och den har verkligen sålt riktigt bra. Lite över förväntan. Så jag vet inte om det finns fler kvar nu, men det är fler på gång. Okay. Men jag tror att det finns fler kvar, för att de sa det att vi löser fler, vi får flyga in dem, vi får springa ner och hämta dem på fabriken. Så att in och kika på foron.se och ange koden PP10, den bästa koden, för 10% rabatt. Och de hade inte behövt köra rabatt på den här, för den är så pass bra. Det som är så bra med den sprayen, det är ju att förutom att det är mycket smidigare än att hålla på, du vet, med locket, skruva på, du vet, när man har det här klägget på fingrarna och sånt där. Det går ju så mycket snabbare att ta på också, så man kan ju bara springa sig ut snabbt och bara liksom lägga en liten dutt i handen. Det är ju att den varar så jäkla länge. Ja. Alltså, för man tar ju bara något litet dutt ju. Så att, jag vet inte, nu har man ju bara haft den ett tag, men det känns ju som att den kommer hålla i flera månader ju.
Ja, nej, jag håller med. Och det blir ju såklart klibbigt som satan i början, men sen efter bara 2-3 bollar så blir det ju en skön klibbhet som gör att det håller en längre tid.
För det är inte alla som kan linda om hela tiden heller ju. Jag vet ju att ibland kommer man lite sent in om man ska spela någon match liksom, och så här, jag borde linda om, jag pallar inte eller jag hinner inte. Då tar jag ju bara ett litet spray och sen så funkar ju den gamla lindan också. Jag hade ju inte kanske gjort det om jag hade spelat en avgörande bronsmatch mot Frankrike. Men då hade jag lindat om. men annars så funkar det väldigt bra. Så att jag hoppas att ni tar mod till er. Även om vi är sponsrade så älskar jag produkten. Och ja, med koden PP10 så får ni 10%. Så in och kika på foron.se. Och tack Foron för att ni sponsrar Proffset och jag. Så Pablo, det finns bara en sak att säga. Och vet du vad det är?
Nej.
Ja, tack för det.
Tack.
Men sen klev han in, den gode Pablo.
Ja, sen klev vi in där i värmen. Nej, men självklart tråkigt som fan att de hade torskat sådär. Och självklart visste vi också att det kommer bli en tuff match. Men det var bara att gilla läget. Och så får vi ju som sagt, alltså Vi får drömstart.
Ni spelar ju, vi spelar som gudar ju.
Ja, vi spelar sjukt bra de första 4-5 gamen där vi har 4-0 och 4-1 då.
Mm.
Och sen kommer de in i matchen lite faktiskt. De gör, alltså de spelar inte dåligt. Det är bara det att vi går ner oss lite grann för att vi började på ett så pass bra sätt. Och sen har vi 4-1 break. De breakar tillbaka. Vi har ju dubbel break till och med. Alltså vi ska egentligen stänga det sättet 6-2. Men så, där försvinner också lite energi. Vi får spela 4-5 game extra i det sättet. Men lyckas ändå vinna. De breakar tillbaka till 4 lika. Vi breakar tillbaka igen till 5-4 till oss. Och där kändes det som att ja, när vi fick det breaket till 5-4 att vi ska verkligen, nu stänger vi första set liksom. Och efter första setet, det är då han säger, domaren då, att alltså, vi kommer ge er 15 sekunder extra vila under, alltså efter ett game. Normalt sett så går man ju och sätter sig efter 2 game. Men om det är just så det. Att ni känner för att dricka eller ta handduken efter ett game, så har ni 15 sekunder på er per man. För att nu är det är inte normalt att spela den här varmen. Liksom. Det är sjukt varmt. Och är det varmt utanför, då är det säkert en 10 grader extra i buren. Så att,
Stod ett stil, liksom.
Det var helt sjukt vilken värme det var. Fast det enda jag eller vi kände, det var ändå stödet. Alltså vi kände nog inte... Alltså,
Tänkte du på värmen?
Nej, man gjorde ju inte det. Alltså fast man var helt slut och du vet, klibbiga jävla tröjor och allt möjligt, och så var det inte tröttheten eller värmen man tänkte på, utan det var bara så här nästa boll och all energi man fick från både publiken och speciellt spelarna vid sidan av. För det var ju sjukt jävla krig mellan franska klacken och svenska klacken. Så det är ju också någonting man aldrig kommer glömma, alltså det stödet man hade.
Men det blev ju ett krig där, för det var ju franska klacken som i princip hjälpte dem, för de var ju rätt, de hade ju tappat tron på sig själva när ni hade double break i första set, men där är de, var de ju faktiskt duktiga på sidlinjen, och så fort de vann en boll så liksom, de gick ju fram och slog på glaset, ryckte i gallerna och skrek på dem att liksom att ni har det, ni kan fortsätta, vet så här. Så att till slut så började de ju själva tro på sig själva.
Ja. Det var ju också någonting som Bjösse var jävligt lack på. Det var liksom, fan, kolla hur de beter sig liksom. De klättrar på gallret. Ja. Alltså du ger oss varning hit och dit för att vi tar någon sekund extra. Men du säger liksom ingenting till dem när de hoppar och skriker och slår på galler och så vidare. Liksom. Så att det var också så här.
Till slut gick han ju fram och sa att om ni går in på den här liksom ytan där man får gå ut då, de här 2 meter ut, då får ett lag ett poängavdrag.
Typ.
Men då hade ju matchen nästan gått. Alltså då hade, så därför så fransoserna blev ju så istället att när de vann en poäng så sprang de fram till exakt den linjen, ställde sig bredbent och liksom bara för att demonstrera att vi är så långt fram vi får och härifrån ska vi låta så mycket som möjligt. Så det var ju också ett litet sånt fuck you till både domaren och till liksom, men de gjorde det, alltså det är ju det är någonstans matchen på klacken där också. Det var ju kul att det blev en liten sån hetsig grej där också, och också starkt av fransmännens tjejer som innan sin final mötte upp dem och stod där också och hjälpte till dem så att de lät rätt mycket.
Jävligt. Men hatar dem.
Nej, precis. Men Pablo, berätta vidare. Ni tar ändå första.
Ja, och sen som sagt så går vi ner oss lite.
Men får inte glömma att de höjde sig också.
Ja, de började spela mycket, mycket bättre också. Samtidigt som vi gick ner oss lite grann, kanske i mitten på andra sätt. Så självklart spelar de ju taktiskt bra. Och han ena forehandskillen hade ju, alltså vi försökte ändå lobba bägge, men kände någonstans sen efter att forehandspelarna, alltså av 9 av 10 höga bollar lobbar som vi ändå spelar på honom, han kickade ut allt. Alltså det var liksom inte ett fel han gjorde i sina overheadslag.
Han var helt sjuk.
Så att han var riktigt sjuk där. Och sen självklart får de energi av sin klack och så vidare. Och sen när de vinner andra set, så visst, det är tufft. Men ändå känner vi liksom, fan, vi är ändå med. Alltså vi krigar vi bara tillräckligt mycket och kanske får någon studs med oss. Eller så kommer vi ta det här.
Inserillo heter han, va? Förhandspelaren.
Ja, exakt. Men sen tycker jag ändå i tredje set vi började bra. Sen jag tror vi håller Wiberg serva 1-0, ett lika.
Sen tappar ni ett break, om det var tredje eller fjärde gamet.
Jag tror det var tre breaks i rad. De breakar er, ni breakar tillbaka, de breakar er en gång.
Ja, till. Exakt, så var det. De hade 2-1 break, vi breakar tillbaka till 2-1. Eller till 2 lika. Sen har vi två lika, sen har vi 40-15 i vårt servegame.
Mm. Ja,
ja, vi har 40-15. Vi har 40-15. Fan! 40-15. Och sen gör vi två dåliga bollar. Eller vi gör en dålig boll gör vi. Och sen vinner de två bollar. Och så breakar de oss till 3-2. Ja, 3-2 och sen får de energi i laget igen. Och därefter håller vi bara våra servegame. Vi snackar i sidbyten liksom. Vi kommer få en chans till. De ska hålla tre servegame till för att vinna matchen. Och jag lovar dig, Kalle, vi kommer få en chans till. Och den får vi faktiskt.
När du sa det. Du sa det på banan också till, ja. Till Kalle flera gånger.
Ja, ja. Och den chansen fick vi faktiskt vid 4-3 till dem. De servar no ad.
Mm.
Och där fick vi chansen.
Det var en golden där, va?
Ja, det var en golden point. Ja, och vi får inte den och sen... Sen vinner de 6-4 i avgörande, vilket var helt...
Jag tycker det är en bra lärdom. Jag tycker alla som lyssnar kan ta den till sig. För det kan ju vara så att man kommer uppleva matcher där man hela tiden ligger efter eller ligger under. Men som Pablo säger, man får fan alltid en chans.
Ja, ja. Men det, alltså, det är lite så. Den, men... Nej, men det är lite så. Alltså, även om man ligger under ett break och bara fan, jag kommer inte klara det här, så blir man breakad igen, säger vi. Men precis. Sen gamet efter så breakar du. Så istället för att det står 4-3 så står det egentligen 5-2 bara för att du tankade bort ett game i tron att du inte kommer få någon chans.
Nej, ja, exakt.
Så att det är jävligt viktigt att man oavsett om man ligger under 3-1 och ett break att man verkligen försöker hålla sina servegame för att man får alltid ett läge. Om det inte är breakball så är det alltid det är liksom 15-30 lika stort. Ja, alltså 0, eller 0-30, speciellt när det är golden point. Så är verkligen alla bollar sjukt. De betyder lika mycket.
Det räcker liksom. Att man får första poängen. Alltså de servar, om man får ett 0-15, liksom, då känner man att fan, nu kommer vi kanske få chansen. Ja. Och då börjar man ju tro på det.
Ja, ja. Så att där vi fick en chans vid 3-4, de servar och ja, vi tog inte den. Och där...
Nej, men vi torskar några viktiga poäng som Björkman sa i intervjun efter oss. Och ska lära oss av detta och sen komma tillbaka starka. Och självklart är det så. Ja. Sen är det alltid tungt där och då. Och när ni föll ihop på banan och alla spelarna gick in och tröstade er lite grann. Jag älskar Björkman där. Han kom in och ni hade ju liksom en liten sån lagsamling. Jag gick in och filmade lite. Men jag hörde ju ändå vad han sa, liksom att, för han blev ju irriterad på fransmännen generellt av hela matchen, men också så att tjejerna sprang också in på banan. Franska tjejerna sprang in på banan och hejade och ropade och tjoade. Liksom. Mm. Så när ni hade er samling där, liksom, där vi försökte trösta er, liksom, sa han liksom att skit i fransmännen. Ni har ingen skyldighet att tacka dem för någonting. De jävlarna kommer in med tjejerna på banan och skriker. Så det var lite hat där i mötet. Men det var tungt att se. Det var fan tungt där. Det var mycket känslor.
Ja, det var jobbigt som fan. Men jag tycker också ändå att jag och Kalle ju aldrig spelat ihop tidigare heller. Men jag tycker verkligen att vi ändå gör en riktigt bra match. Och aldrig låg till Kalle som verkligen kämpade. Och vi gav allt.
Han var helt
liksom.
Vild ju.
Ja, nej, men han spelade riktigt bra. Och vi kompletterade varandra faktiskt bra. Och hade ett bra energi, bra snack på banan, utanför banan. Nu i efterhand självklart jävligt surt och bittert att vi inte vann. Men ändå tycker jag ändå att, vad fan, vi kommer komma igen. Hela laget kommer bli bättre och vi gjorde ändå en helt okej match mot fransmännen.
Gjorde en skitbra match. 6-4, 3-6, 3-6. Men framförallt så gör ni ju som lag ett fantastiskt mästerskap. Och jag är jäkligt glad att jag spontant åkte ner för att få liksom dels få dokumentera det. Jag kommer ju släppa två vloggar liksom kring dagarna och matcherna och lite stämningar runt omkring, för det finns ju ändå, som Simon pratade om innan, att det är jäkligt stort att få representera Sverige. Och jag tror att när ni är där så är det ganska svårt att vara närvarande, för man är så fokuserad på uppgiften och man är så kanske liksom uppe i hur ska vi ställa upp och vem ska spela vem och jag vill spela och jag vill visa upp, du vet, så här, så att man hinner kanske inte riktigt njuta av det. Men det var ju en grym inramning, en grym sammanhållning, och jag som ändå är liksom utifrån, jag fick ju verkligen se det och känna det, så att det var verkligen på riktigt. Jag tror att det här är början på något jäkligt stort som för Sverige.
Definitivt, definitivt.
Det var mäktigt att få vara så nära som jag ändå fick vara. Jag är jäkligt glad för det faktiskt.
Kul att ha med dig. Kul att ha med dig.
Verkligen, 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 verkligen. Jag tror alla uppskattade också, hela laget uppskattar nu att du kom ner och heja och
ja. Nej, men det är en hårfin gräns också. Man vill ju, som jag sa till dig Simon, man vill ju inte ta för mycket plats heller när man är utanför laget, samtidigt som jag inte är någon journalist. Alltså, för det fanns ju en del journalister där, och då måste man ju liksom också dels ha lite på avstånd, men man vill också ha dem nära så att man kan liksom, man måste ge dem det de behöver liksom. Det är också en del i att vara elitidrottare liksom. Men jag är ju någon hybrid däremellan, jag vet inte vad man ska kalla det. Så att jag tyckte att alla var jäkligt schyssta och inkluderade mig som att jag var en del i laget. Det var jäkligt kul. Och sen fick vi en god middag trots förlusten där. Det var ju så fint. Det var ju så fint.
Sörja lite.
När såret ändå hade halv semiläkt lite, i alla fall så att det inte var ett öppet pulserande sår, så blev det lite sån stämning. Alla stod så små och tittade lite på Björkman. Flackade med blicken mot Björkman, flackade blicken mot baren, tittade tillbaka mot Björkman, och så sa han så: "Ja, om det är någon som vill ha en öl så går det bra." Det var inte äckligt.
Nej, det var skönt faktiskt. Det var gött.
Han har ju bra känsla ju.
Han har varit med om det som spelare och allt möjligt också. Så att,
men det enda som är tungt, det är ju såklart när man tittar på det på pappret. Liksom, att Portugal var inte med. Italien hade inte... det är Italien som var ganska mycket Argentina, va?
Mm.
Och de hade väl egentligen bara med en av de argentinarna nu. Och vi fick en perfekt lottning. Så där kan man ju bli lite så här: fan, kommer vi få en likadan chans igen? För vi gör ju ett fantastiskt bra mästerskap. Men känslan är ju att vi skulle lika bra kunna åka till nästa EM och vara bättre och kanske komma femma. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, yeah. Svårt att säga, svårt att veta. Men jag tror bara vi blir bättre och bättre som lag. De andra kanske inte har samma utveckling som vi kommer ha. Men...
Nej, men jag menar, vi skulle kunna få Spanien på samma sida. Vi skulle kunna få precis, liksom, några av de nationerna. Ja.
Mm. Vi kan ju få i otur med lottningen, så att säga. Ja.
Nu hade vi verkligen megastäm. Alltså, vi fick ju precis den lottningen vi ville. Och sådär. Och även tjejerna. De fick också i princip den lottningen de ville. Ja. Det var väl inte speciellt dramatiskt i deras semi- eller bronsmatch heller. De gör ju också ändå jobbet och slutade också på en fjärde plats. Vi har inte pratat så mycket om dem här, utan jag ville fokusera på era upplevelser, grabbar, eftersom att det är lite ändå unikt att få era så färskt här nu 2 dagar efter. Och jag tänker att vi ska börja runda av så att ni ska få, Simon ska få fortsätta sin semester lite, och du, Pablo, ska få leka med kidsen och komma tillbaka in i rutinerna igen. För nu är man väl ändå motiverad och hungrig och börjar träna liksom lite höga lobbar, eller hur?
Ja, så är det. Ja, men nästa tävling är ju Vilsärad, så att, och det är utomhus.
Ja, det blir fett. Det ska bli kul. Och jag kommer ner och hejar på er, grabbar, det vet ni.
Jag får inte glömma, det var över 2 år sedan. Det är varken jag, Vindol eller Knutson som är med och vinner en SPT, men det kommer det bli denna gången.
Just det. För ni är inte med?
Nej, det är vi icke.
Fan, ska ni göra då? Hur känns det att missa SPT då, Simon?
Nej, vi har VPT den veckan. Så att, det känns inte någonstans. Nej, men grejen är att klart man kommer tycka att det är tråkigt att missa det. För själva SPT-inramningen i Sverige, det är proffsigt. Det är proffsigt liksom. Det är bra organiserat. Sen har vi inte spelat med publik på länge, så att jag vet att nu kommer det vara andra restriktioner, så att nu kommer det nog vara lite publik i Vilsärad, så att det är tråkigt att missa den, såklart.
Ja, det kan nog bli lite stämningen.
Det kan det nog bli. Men samtidigt, vi spelar VPT den veckan och flyger upp och ner, alltså det går inte. Det tar för mycket. Nej. På en, och man måste prioritera rätt tävlingar nu framöver för att kunna hålla hela säsongen.
Precis, och du måste verkligen göra det, du som har lite ont i ryggen och sådär, du måste ta tag i kärnproblemet så att det inte blir värre.
Ja, precis. Korrekt.
Men bra boys, är det någonting annat innan vi avslutar eller? Ska vi gå ut på någon god låt eller vad känner ni?
Det tycker jag. Får jag välja låt den här gången?
Shoot! Ja.
Come on!
Du vet, det är svårt att komma på en låt om man inte ser sin lista framför sig, va?
Coming in hot!
Oh, det var succé, min story.
Det var ju succé, ja.
Bästa någonsin, riktigt sjukt.
Ibland så ser man bara det. Ibland ser man bara liksom att fan, där kommer de gående. Jag hörde låten i mitt huvud, jag såg det i slow motion, jag var tvungen.
Ja, det var riktigt bra. Riktigt bra.
Jag lägger den på vår story också, för er som inte har sett den. För er som inte följer mig. Coming in hot, Simon!
Yes, all right. Vill ni höra min låt nu då?
Come on!
Fuck, de vill vara med oss. Baby, det är bloodline i min mergen. Han är sin egna boss. Nästa låt som olika
fel. Ja, men vi tackar snälla för att ni har lyssnat.
Jag har några sista ord. Och det som verkligen liksom gör mig glad, det var att många av övriga nationer ville ju att vi skulle vinna, och de tyckte att vi hade så sjukt bra lagsammanhållning och att vi var liksom så proffsiga både på och utanför banan, hur vi hejade, hur vi spelade.
Och
det är därför jag valde denna låten, för att alla vill vara som oss, bror.
Alla vill vara som oss.
Alla vill vara som oss.
Ja, vi vann den matchen.
Med det sagt så kommer ni inte se det, men ni kommer höra det, för nu kör jag Drop the Mic. Ciao!
Ciao!
Hejdå!
Baby, här vi räcker bara färger. Vi bara kör, bara chilla. Det är grave, jag kan vila. Jag kan varenda krona. Ingen tid för någon slynna. 12 till 12, jag är aktiv. Aktiv när det är nativ. Det är bekväm med Nina. Tar jag fram den, det blir passiv. Blåser spärsen upp i luften. Läck, jag håller mina löften. Ska du ha den, då ta den. Sluta fucka upp planen. Du blir klippt i tappanen. Fuck, de vill vara med oss. Baby, det är bloodline in i märgen. Alla är sin egna boss. Testa laser med olika färger. Du får inte vara med oss. Tjejen i kylan, jo, den värme. Hon vill komma röka med en boss. Baby, här vi röker bara färger. Fuck, de vill vara med oss. Baby, det är bloodline in i märgen. Alla är sin egna boss. Testa laser med olika färger. Du får inte vara med oss. Tjejen i kylan, jo, den värme. Hon vill komma röka med en boss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.